Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Va? Så det är mycket känslor som delar över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 198. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. God dag.
God dag. God dag.
Ja, bra. Du är med också,
Fredrik. Det är högtidligt idag. God dag. Ja. Hur står det till?
Jo, tack. Tackar som frågar. Det är, ska jag för ordningens skull påpeka från början att vi spelar in detta tisdag eftermiddag. Podden kommer inte att finnas tillgänglig förrän på onsdag morgon. Så att, men så är det.
När vi spelar
om vi verkar odaterade, uppdaterade, så är det. Beror på det.
Vi spelar in på dagen då Marcus Rosenberg har en månad kvar som fotbollsspelare.
Och det lustiga är att han har fler matcher kvar nu än när vi träffades senast.
lite inlagda träningsmatcher, du kanske ska berätta om dem.
Ja, vi kan ta dem sen. Eller ska vi ta dem nu?
Ta dem nu.
Vi tar dem direkt. Nej, det blir en träningsmatch den 20 november på dagtid, så mycket vet jag, men jag har inte den exakta uppgiften så. Mot danska OB från Odense. Och sedan kommer Malmö FF också att bege sig iväg till ett träningsläger i Marbella. Den matchen är då inför Kiev, ska vi säga. Och sen kommer Malmö FF att åka på träningsläger i Marbella från den 2 december till den 7 december. Samma upplägg som i fjol inför besiktningsmatchen och nu inför FCK. Och där kommer man att spela en match mot väl något lite klenare motstånd, kan man misstänka, nere i Spanien. Det är inte klart vem de möter.
Då undrar ju förstås alla, är det en sån här hemlig match den 20? Eller kommer man få se den?
De har inte varit hemliga när de har berättat om den i alla fall. Eftersom både tränare Rössler och sportchef Daniel Andersson har bekräftat den, så tror vi väl att den är öppen. Däremot så kan ju den andra träningsmatchen vara tyvärr helt meningslös om det uppstår det läge som väl inte är så stor risk. Men det kan ju finnas ett läge där Malmö FF inte har någonting att spela för i sista matchen mot FC Köpenhamn. Men det var kanske lite negativt att börja så.
Ja. Men vi kan inte börja i den ena kanske. Vi börjar istället i den ena med matchen som MFF spelade i Europa League i torsdags. Det vill säga 0-0 matchen i Lugano. Det var ju 90 minuters
som vi aldrig synnerligen fått tillbaka.
Medioker underhållning.
Ja, jösses ja. Om man skulle göra en ranking över Europa Leagues allra sämsta matcher sen turneringen började, så skulle det nog slå sig in där på topp 10. Alltså.
Hade de fortsatt spela så hade de stått 0-0 fortfarande, va?
Ja, visst. Nej, det var liksom... nej, jag tror att Lugano hade fått in bollen så småningom. Alltså, men...
hur hård ska man vara i omdömet om MFFs insats i den matchen?
Ja, ser man till matchprestationen så kan man ju vara väldigt hård. Det är ju... alltså, det var ju inte bra. Det går inte att säga någonting annat. Och det är ju... ja... Det är svårt förklarligt, tycker jag, vad det som exakt gör så, i man tänker på att MFF kommer från tre matcher inklusive en hemmamatch mot Lugano då, som till i alla fall till hälften var väldigt imponerande, och sen AIK där de verkligen en av årets starkaste prestationer, och sen Örebro som liksom avhandlades på ett väldigt snyggt sätt, och så för att sen bara liksom gå ut då med tom tank då, som Rössler själv uttryckte det sen efteråt.
Jag reagerade ju på en sak faktiskt Marcus Rosenberg sa inför den matchen. Och det var att de var tvungna att tillåta sig att sörja det allsvenska missade guldet ett tag till. Mm. Och jag, någonstans, det är den enda förklaring jag kan ge, det är att det handlar om att de faktiskt inte var mentalt förbi. Att det, alltså det som hände när Norrköping till ledning mot Djurgården med 2-0 förstörde kanske lite grann helt enkelt. Att det föddes ett hopp. Sen när man har haft hoppet så tar det lite längre tid att svälja det, kanske. Mm. Sen tycker jag återigen, för att gå rakt på sak, att Ove Rössler genom det lagval han gjorde tappade energi. från början. Och att det återigen var en för defensiv uppställning i en match som de kunde gå för att vinna.
Det håller jag fullständigt med om. Och det var liksom, det signalerade lite konstigt, för att de hade pratat så mycket innan om att vi har ett läge. Det var ju liksom tonen inför matchen, att vi har ett jättebra läge nu och vi ska gå för vinst och Röstlösa på presskonferensen. Vi behöver 6 poäng och vi ska ta 3 av dem imorgon, eller vill ta 3 av dem imorgon kanske han sa. Då är det konstigt att liksom inte, att inte gå ut och gå för det från start. Eller så har han helt enkelt missbedömt Luganos matchplan fullständigt, vilket jag skulle kunna tänka mig, för att man trodde ju då Lugano behövde ju vinna den här matchen i stort sett. Alltså okej, de har 2 poäng, de är teoretiskt fortfarande med i det, men ja, det kommer de inte klara. Speciellt inte med tanke på att Dynamo Kiev borta i sista omgången, det löser de inte. Men att prata så om den chansen då, och sen och tänka sig då att Lugano ska flytta upp laget och gå till attack, så gör de ju inte det. Utan de är mer offensiva än vad de var i Malmö, men det är ju rimligt för de var ju hemmaplan då. Men backlinjen kliver aldrig speciellt högt. Och jag antar att valet av Jo Inge Berget som anfaller istället för Molins då hade att göra med djupledslöpande som man ville ha. Och man ville stressa högt stående backar till misstag. Men det sker ju egentligen inte någon gång i hela första halvlek. Ja, de bryter några uppspel, men det är liksom ändå inte som att någon är riktigt på hugget sen ändå. Men, så att de där djupledsytorna uppstod aldrig.
Nej, för mig, alltså redan före avspark så satt jag där och muttrade. Jag satt ju hemma vid tv-soffan och tittade. Jag tycker att man skulle valt naturligtvis Erik Larsson som högerback istället för Lasse Nilsson. Och haft Jo Inge Berget framför, för då hade du fått löpkapacitet på den kanten. Jag tycker att även om Felix Bejmo har spelat upp sig så har han ju inte fart, det kan ju ingen säga. Det stannar upp. Nu var det ofta att han inte fick boll överhuvudtaget. Men Erik Larsson och Berger tillsammans, där tror jag hade gett energi på den kanten. Och att givetvis i det här läget Guillermo Molin skulle fortsatt efter att ha gjort en helt okej insats.
Ja, mer än helt okej tycker jag. Ja. Att han har ändå visat, nej, och också inhoppet mot Lugan, eller vad säger jag, inhoppet mot AIK när han kommer in och håller i bollen. Och även inhoppet mot Hammarby, okej, nu är vi ju långt bak i tiden, men även det inhoppet visade han ändå att han i matcher där det är ganska trångt och sådär, så att man kan ändå dra nytta av honom, att man håller i bollen på ett annat sätt, kan skydda bollen på ett helt annat sätt än vad till exempel Antonsson kan, och Berget för den delen.
Och det kändes ju trots allt som att även om de har haft svårt att hitta varandra på många sätt och vis kanske, så tyckte jag att Rosenberg och Molins hade börjat hitta någonting i löpningar tillsammans och samarbete. Jag tycker det har känts ett antal gånger under året att man har gjort ändringar bara för ändringarnas skull. Det finns naturligtvis mycket mer bakom, men det är den känslan man får, att jag vet inte, jag, från sidan tycker jag fortfarande att det, pratar man rotering så kanske det är bättre att rotera ut spelare i matcherna när de är avgjorda istället för att börja med lite konstiga uppställningar.
Just också som matchen gestaltade sig då, jag vet inte heller om det kanske inte var någonting som Rösle räknade lite med, men det var ju, i och med att Lugano gjort om sitt spelsystem så fanns det ju betydligt fler ytor på kanterna än vad det gjorde i första matchen. Men där lyckades liksom, det var ju där MFF kunde liksom hitta lite lugn, men det hände aldrig någonting där. Sören Rex hade en väldigt dålig dag på jobbet också och lyckades inte skapa någonting av de ytorna han hade. Det gick för långsamt där inne, och speciellt också eftersom MFF centralt, till skillnad mot första matchen, var i numerärt underläge då, och där hade ju innermittfältarna stora problem. Bachiro slog ju bort bollar på löpande band. Man var inte alls van att se honom.
Ja, det var ju många som, alltså, det är därför man funderar på om det hade spelat någon roll vilket lag Rösler hade mönstrat i den här matchen, för att det kändes som att koncentrationsnivån var så oerhört låg. Det var ju otroligt mycket misstag.
Mm. Och därför tror jag att bakomliggande skäl ligger ändå i det här med att allsvenskan, att det var ett energitapp där som sved. Sen tror jag i bakgrunden någonstans också finns, även om nu Lugano definitivt inte är något bra lag, att det visar egentligen en del av MFFs resa att vi plötsligt sitter och kräver att Malmö ska vinna på bortaplan i Europaspel. Jag tror att för ett par år sedan så hade de flesta varit överlyckliga om Malmö hade tagit 1 poäng borta. För det gjorde man ju nästan aldrig, man ska väl. Även om det var tuffare motstånd många gånger.
Sarpsborg borta förra året var ju den första bortapoängen i Europa i ett gruppspel. Någonsin för klubben. Det har ju väldigt många av åren i Europa inte innehållit några gruppspel, ska ju sägas. Men det är på 2000-talet ändå, så att det är ju inte ingenting.
Det var ju, tänkte, inför matchen så pratade ju Rössler om att det var bra ändå att de fick en match så nära in på den allsvenska avslutningen så att man kunde ta lite revansch. Och efter matchen så pratade han då om det som du nämnde, Max, att det var tomt i tanken och mental trötthet. Hur går de här? För mig är det lite svårt att få ihop de två.
Men jag tror att han tänkte fel den här gången. Alltså att när han uttalade sig, han kunde inte påverka hur matcherna låg i programmet. Men en avslutande guldstrid i allsvenskan tar rätt mycket på psyket eftersom det är en hel säsong som tar slut där.
Mm. Och det är ju konstigt av en tredje anledning också, i och med att han hela hösten egentligen har beklagat sig över spelschemat också. Mm.
Ja, men som sagt, jag tror att det här att, för det kände ju vi som var på plats uppe i Örebro också, att det, bland supportrar, bland alla, att de här förhoppningarna som tändes när Norrköping leddes över Djurgården, det förändrade ju en bild där utgångsläget var att ingen riktigt trodde på att Malmö skulle ha en guldchans.
Det är inte om det hade förändrat något om de hade mött FCK istället för Lugano nu efter allsvenskan, om det, liksom, det hade gjort att man själv antänt, så att säga.
Ja, alltså ska man ranka de här sex gruppspelsmatcherna, så kan man ju förstå att detta var den som var svårast att tända till på.
Mm. Så är det säkert. Jag kollade förresten i efterhand, för det brukar vara rätt svårt på UEFA-match att hitta publiksiffrorna ibland, men det var ungefär 1851 åskådare,
ja,
i Lugano, vilket innebar att det var alltså hälften Malmö-supportrar, minst. Det var ju 900, det brukar vara säkert extra på andra sektioner också.
Ja, det var inte många på andra sektionen.
Det var knappt
någon på andra sektionen. Men vi hade bakom oss på pressläktaren, som var VIP-läktaren. De sjöng lite grann på italienska då, men de sjöng ju mest sådana nidvisor om Zlatan.
Men det kan vara ett rekord för spel i Europa med klubblagsfotboll faktiskt, när det är 50-50 på läktaren.
Ja. Det är, var det någonting i MFFs insats som var bra?
Ja, backlinjen var ju bra. Kanske inte offensivt, men Rasmus Bengtsson igen, jättebra. Han har ju för sig en ordentlig miss i första halvlek som mycket väl kunde straffat MFF, när han ska rensa bollen och bara lägga den rakt fram så att det kan bli en kontring. Och jag tror att det är där Johan Dahlin avstyr ett friläge. Kommer ut väldigt, väldigt bra. Mm. Och Johan Dahlin är ju magnifik hela matchen. Fick högsta betyg, och om inte det var en landslagsklassinsats så vet jag liksom inte riktigt vad som är. Det var det verkligen.
Jag håller med, Johan tyckte jag var fantastiskt duktig igen, och han har ju ett rekord den här säsongen med alla dessa olika backlinjer framför sig som är rätt osannolikt faktiskt.
Han gör ju väldigt få misstag. Det är inte allt. Okej, nu gjorde han en spektakulära räddningar här också, men det är framför allt det som han har slipat bort, är ju att han inte gör nästan några misstag alls.
Han var faktiskt, jag tror, var någon tv-intervju efter den som han var lite självkritisk, att det var någon fast situation där han skulle gått ut när backlinjen stod ganska högt och plockat. Mm. Men för att annars, för där har han ju haft en liten tendens kanske att ta problem innan, men annars är han ju suverän med luften på hörnor och så vidare också.
Mm, ja, det spelet har utvecklats mycket, absolut.
Och man kan ju inte skylla dåliga insparkar på honom nu, det är många som vill göra det, men när det inte är någon som vill ha dem så är det inte så lätt att sparka ut dem.
Men om man ska säga något positivt, jag tycker ändå MFF rycker upp sig lite grann i det offensiva när Molins kommer in, kan ju faktiskt mycket väl få en straff med sig.
Ja, det var en straff, tycker jag, alltså, när man ser TV-repriserna faktiskt.
Det var ju, nej, det kändes ju som du säger, som att det blev lite skillnad. Alltså, det blev ju nästan lite komiskt ut ibland när MFF spelar med Berget och Rosenberg på topp, som där båda har en dålig dag och båda spelar liksom från början med ganska få tillslag och ganska svårt. När det då inte funkar så ser det så jädra billigt. Och
när de väl funkade tillsammans, vilken var det mot AIK hemma eller vem var det? Då var det ju så att då brann ju hela laget av energi och de kunde springa och pressa hur mycket som helst. Och då funkade det ju bra.
Har man några andra, alltså jag tänker på, för det var ju som du var inne på, Fredrik, det var ju bland de som underpresterade här var det ju liksom det, en del väldigt okaraktäristiska insatser, alltså Bachero och Sören Rex, som man ändå är vana vid att de har en väldigt hög lägstanivå. Kan man tillskriva allt detta till liksom den mentala tröttheten? Eller...
Ja, men det kan, ja, för att ta det
för... Nej, jag vet inte. Det är jättesvårt att säga. Det är liksom... Det kan ju egentligen bara spelarna själva svara. Ibland så gör man ju också dåliga matcher bara. Samtidigt som Lugano upplever att de är lite på medgång. Ibland kanske analysen inte behöver vara just så mycket djupare än så. Men det kändes ju också som att Lugano taktiskt vann den här matchen på ett helt annat sätt. Upplevelsen var ju att de alltid hade någon... var ju numerärt överläge i alla olika zoner på plan. Det var ju sällan MFF kunde liksom spela trianglar ur en situation. Hade Sören Rex yta på kanten, ja, då stängde man totalt ner inspelsvägarna. För det var ju en styrka i hemmamatchen då, att Erik Larsson till exempel kunde komma med fart och hitta ett alternativ centralt och fort söka ny position och så vidare. Men de möjligheterna gavs ju aldrig mot Lugano överhuvudtaget egentligen.
Jag skjuter från höften nu och gör ännu en referens till allsvenska avslutningen faktiskt. Eftersom du nämner Bacho och Rex, det är två spelare som inte har vunnit något mästerskap i sina karriärer. Det kan vara ett skäl till att det svider lite extra mycket för dem. Jag kan tänka mig framförallt Sören Rex som liksom att vara nära att få den där titeln som man ändå jagar som spelare naturligtvis.
Ändå har jag inte upplevt honom som bäst i laget när det kommer till cup. Trots att han får, eller de två i kuppen. Nej. Som är två i laget som faktiskt vunnit kuppen. De borde ju vara bäst då.
De borde vara bäst då, ja. Men de har aldrig vunnit en ligatitel.
Vi återkommer till kuppen strax, tänker jag.
Spännande.
Ska vi säga någonting? Jag såg ju ingenting av matchen, men det är klart att det hade varit lite bättre för Malmö i det här läget att Dynamo och FCK hade delat på poängen. Kanske. Eller?
Det gjorde de.
De blev säga fel.
Eller delade gjorde de inte det. De tog var sig en och lämnade en på planen.
En och en halv hade varit tufft.
Nej, men de spelade ju 1-1. Det innebär
jag uttrycker det fel. Det kanske hade varit bättre att ett av dem hade vunnit så att man hade haft ett
och det, tydligt och det laget skulle absolut ha varit FC Köpenhamn, tycker jag.
Ja.
För då hade MFF, om de hade dels kryssat eller vunnit mot Dynamo Kiev, faktiskt kunnat möta ett FCK som var redan klart i sista omgången.
Kiev missade ju därmed en straff då.
Just det. Ja. Men nu är det i alla fall så att FCK och Dynamo Kiev står på 6 poäng, MFF står på 5.
Och det blir ju lite olyckligt, alltså ett utgångsläge egentligen eftersom...
Samtidigt så är det ju ett bättre utgångsläge än vid den här tiden i fjol. Absolut. Då MFF hade lika många poäng, men längre upp till de ettan och tvåan.
Men det finns ju en rad olika möjligheter nu att Malmö faktiskt tar sig vidare. Det enda som kan vara lite obehagligt är ju att en förlust mot Dynamo Kiev i det här läget, när man förmodar att FC Köpenhamn slår Lugano, kan ställa till det. För då är det ju avgjort.
Mm. Ja, det är det. Samtidigt så Lugano har ju 2 kryss hemma.
Ja, alltså,
de är inte odugliga.
Nej, och det är ju större chans, tror jag då, att Lugano tar poäng hemma mot FCK än att de skulle göra det mot Kiev i sista matchen. Så jag någonstans när jag började räkna på det så undrar jag om inte det mest realistiska alternativet är ändå att Kiev har ändå ångat på rätt bra nu här. Att man tar en poäng här och sen slår FCK bort. Jag vet inte, oddsen känns nästan större typ på det än tvärtom. Men det är bara en känsla.
Min sån, om jag tror på någon väg till 16-del, så tror jag vägen går genom att vinna med 2 mål hemma mot Dynamo Kiev och sen köra en doe med FC Köpenhamn i sista gången. Det skulle i och för sig ta död lite på den här håsen inför matchen, men jag tror både FC Köpenhamn och Malmö FF är synnerligen nöjda med att spela oavgjort mot varandra. Slipper man liksom skammen av att ha förlorat och rivaliteten och allt vad det är, och förstås båda vidare då.
Men det är där jag har just den där lilla haken att Malmö måste slå Kiev med 2 mål. Jag har lite svårt att se det. Utgångsläget.
Absolut. Nej, men det skulle ju vara om man lyckas då bygga upp en sån där Sparta Prag hemma, Salzburg hemma, Celtic hemma. Alltså den typen av hås inför matchen. Vilket man kan ju tycka att den förtjänar då, Marcus Rosenbergs sista hemmamatch i karriären. Att liksom verkligen skapa de mentala bilderna av att stadion ska koka på ett sätt som den faktiskt inte har gjort sedan dess. Och om man liksom hittar samma anspänningsnivå liksom och bara går ut och kör över ett motstånd som man normalt sett inte ska kunna hantera på det viset.
Det var ju så i helgen att både FCK och Dynamo Kiev förlorade
och Lugano.
Toppmöten. Jag skulle lägga till toppmöten, det var därför. Lugano förlorade mot Basel som är ett topplag. FCK förlorade med 4-1 borta mot Midtjylland. Ja. Som ju är på väg att dra ifrån lite grann där.
Och den tror jag försökt läsa lite i danska tidningar och sånt, och det var lite chockartat kanske för FCK här, eftersom de kände, verkade som de var lite på gång uppåt. Och nu fick de ett par, tre skador igen. Men de verkar inte vara allvarliga, så jag tror inte det spelas med borta någon längre tid. Men det var nog en riktig käftsmäll för dem faktiskt. Att få mycket stryk dessutom.
Okej, förlorar jag med 1-0 mot Shakhtar med tanke på hur...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Avståndet var och är i tabellen, så var det kanske inte så himla överraskande.
Mm, en tydlig markering om vilka som är herrar i den ukrainska fotbollen nu för tiden.
Det är ju då, eller från Lugano-matchen till Kiev-matchen, så har jag MFF 3 veckor. Även om man då har spelat en cupmatch och ska spela en träningsmatch också. Hur kommer MFF att använda de här 3 veckorna?
Man har tagit ledigt.
Fast inte alla veckorna. Fram till match.
Nej, man är ledig fram till söndag, och jag tror det är ganska smart. Det är ju faktiskt så att det är ett antal spelare som är iväg med landslagen då här. Och övriga kan ju vara bra av att ladda om lite grann. Sen är det ju viktigt att komma upp i fart, och därför är det ju bra att man har lagt in en match mot ett vetet motstånd. För Malmö har ju haft svårt när man har haft uppehåll också att komma igång. Det är ett antal tillfällen.
Utom mot Besiktas.
Utom mot Besiktas.
Enda undantaget.
Fast då hade de läger och match där.
Ja, ja. Ja, men inga tävlingsmatcher.
Nej.
Vill ni prata om Svenska Cupen nu? Det var också en
upplyftande
tillställning.
Kan vi hoppa över första halvlek åtminstone?
Det kan vi göra. MFF vann den andra halvleken mot IFK Värnamo med 2-0. Efter en, om möjligt, ännu mer medioker första halvlek. Nu var inte det en hel match, men Fredrik, du skrev ju, återkopplat till Lugano-matchen, att det var en av säsongens sämsta insatser av MFF.
Mm.
Vilka matcher konkurrerar i den kategorin?
Min etta måste ju vara, med tanke på att den faktiskt vad den betyder, så måste det ju vara Österborta. Den är i kuppen då, alltså, ja. Där MFF ryker i kuppen. Det måste väl vara där uppe någonstans. Sen är det några
följt av de andra kuppmatcherna.
Ja, jag skulle säga, de hade Degerfors hemma. Det var väl Degerfors, kunde väl leta med 3-0 i paus, tror jag.
Ja, sant. Ja, men just med tanke på att de ändå hade det avgörande i egna händer och sådär. Sen är det ju några sommarmatcher där som man inte liksom direkt imponeras av. Sirius är det väl som de får oerhört. Östersund.
Ja.
Men där, Östersund var inte insatsen så dålig. Det var ju mer avslut som var svagare.
Sundsvall borta då kanske.
Sundsvall borta
skulle jag säga. Det var väl också, alltså, där tyckte jag man försökte skyla över en massa saker med att men det går ju faktiskt ut på att göra mål och vinna.
Sätta straffar.
Ja, typ sånt. Så det var ju ting. Men första halvlek mot Värnamo, den var rätt nära Landskrona Boys klass i cupen faktiskt. Och det säger väl det mesta.
De lyckades ju ändå rida ut den stormen och spela 0-0 i första halvlek. Och sen kändes det lite grann som att de gjorde krävdes i alla fall.
Jag tyckte de skruvade upp allting 20% i andra halvlek. Alltså intensitet och koncentration och alltihopa. Och det räckte liksom bara för att göra. Sen när de hade gjort 2-0 så var det ju bara att låta tiden gå på något sätt. Men jag blev fundersam just när Rössler hade sagt det till er nere i Lugano att bensinen var slut. Så jag tänkte, vad ska de köra på mot Värnamo då? Men, och det var ju så i första halvlek. Det var ju helt geistlöst. Och det fanns väl kanske någon uttagning i det laget också som jag tyckte var lite, nu så lätt man blandar ihop lagen här, men ett inom mitt fält med Bachirou, Bonke Innocent och Erdal Rakip känns ju rätt defensivt mot ett division 1-lag om jag ska vara ärlig.
Ja, det är ju märkligt att Roman Gall inte får chansen ens i den matchen från start då. Det är
Ja.
Och det, blir, det är en oerhört märklig behandling. Han,
alltså han har ju varit dålig på att ta sina chanser, men jag kan ju bara hålla med. Alltså, just i den här matchen så kändes det ju som man behövde fart och gnista fram.
Ja, alltså Bonke Innocent levererar alltid en gedigen arbetsinsats, men i en sån match tillför han inte mycket.
Nej, han blev lite bättre i andra halvlek faktiskt, när de blev lite offensiva, konstigt nog. Men det var väl också så, om jag nu minns sortera rätt bland allting här, att Arno Trostason fanns på bänken till exempel. Och det, alltså, man måste ju ha energi framåt. Laget skulle ändå vila. Okej, han ska spela landskamper med Island, men jag vet inte. Jag tycker det hade varit bättre att köra från start i den matchen och så kunnat vila sig ifrån sen, vill jag säga, i andra halvlek. Det kunde ju faktiskt varit så att de hade legat under i paus. Även om inte Värnamo hade jättechanser, så hade de ju ändå chanser.
Och på detta följde kupplottningen. Och ja, den såg ju lätt ut förra året också.
Ja, men de har ju fått lite högre rankade lag innan i kuppspelen. Denna gången var det ju nästan bingo, tycker jag.
Mm. Och syrianska också. Det beror lite på, ingen match man vill tippa på kanske. Eller är det man vill kanske?
Ska du dra dem, Fredrik?
Nej, syrianska, Karlskrona och
AFC.
AFC.
Och vi ska se om jag kommer ihåg rätt. Jag försökte ju reda ut det här. De har ju en mall de följer. Så bör det bli så här att Malmö börjar hemma mot syrianska, spelar borta mot Karlskrona och avslutar hemma mot Eskilstuna.
Mm.
Och det borde också vara en ganska behaglig lottning. Det är ju ingen, Karlskrona, det är ju ingen lång resa eller någonting som krånglar till då. Karlskrona är ju i och för sig det enda laget som har en positiv känsla in, för de vann ju sin serie. Eskilstuna har vi räknat ut för, men det känns ju som att det är ett fallande korthus, och syrianska som ramlar ur också känns ju, jag vet inte, det var så mycket, mycket lättare lottning kunde de knappt fått.
Nej.
Nej.
I cupmatchen så utgick ju Marcus Antonsson med skada. Det innebär ju att skadelistan ökades på lite. Där fanns ju sen tidigare Johan Dahlin som inte spelade i kuppen. Där fanns Oskar Lewicki och Anders Christiansen och Frans Brorsson, men han har ju å andra sidan varit där oerhört länge. Han är ju inte räknad med oavsett. Men Max, du har undersökt läget.
Japp. Jag ska inte tappa bort det. Vi måste faktiskt, med tanke på läget så ska vi kanske också nämna att damernas kupplottning blev intressant av en synpunkt. Därför att Rosengård lottades med det lag som idag heter LB 07, men kan heta Malmö FF nästa år. Vi vet ju inte hur årsmötena går. Det hade ju onekligen varit ett prestigemöte om de skulle mötas direkt. Det kan man inte komma ifrån. Johan Dahlin har jag ingen uppdatering på. Och det är nog mitt eget fel, för jag tror jag glömde fråga honom. Men det var nog mer en säkerhetsvila på honom. Med hälsningar från Jesper Robertsson, då fysioterapeuten, så fick Antonsson en känning i baksida lår. Och man kan bekräfta att det inte rör sig om någon muskelskada, utan en sammandragning i muskulaturen. Det är väl det vi kallar kramp. Att Lewicki också fick en känning baksida lår, och där är det också bara en retning av strukturen. Det låter lite svårare där kanske. Kör rehab under veckan för att normalisera funktionen. Och AC väl ett ungefär väntat besked, lite politiskt. AC går framåt, stegrar rehab successivt och har påbörjat joggningsbelastning. Men det är ändå tecken på att han är på gång. Så att jag undrar om inte de har någon sorts liten dröm om att ta honom klar till Kiev. Det är ju ändå rätt så länge dit.
Ja, jag tänker också att det kanske är bra för hans egen, så att han inte kommer totalt överladdad till FCK-matchen sen.
Jag skulle säga att 20 minuters inhopp hade nog varit lagom på Christiansen, så att han kommer igång lite där. Det är klart, jag har inte tänkt så mycket på det innan, trots att vi pratade om det i somras, Anders och jag, men han är uppväxt att stänkast från parken. Det är klart att den matchen kommer att vara något alldeles speciellt för honom.
Fler? Har ni mer tillägg om Europaspelet eller Svenska Cupen?
Nej, jag...
Det är alltid kul på Europaresor. Det är fascinerande om man tänker på det varje gång man är ute, att hur häftigt det är, hur liksom hur malmöborna har tagit till sig det här med att resa runt i Europa. Jag vet att det är ingen ny spaning liksom, men det är alltid käckt att se. Och bredden på dem som åker, alltså inte att de är överviktiga utan att det är väldigt olika konstellationer. Det är kompisgäng, det är föräldrar och barn och det är alla möjliga typer av konstellationer helt enkelt.
Alltså, det är kul även att se på sociala medier att vilka vägar de tar sig ner. Alltså, det är väldigt olika.
Vissa åker tåg och vissa
flyger. Och bilar och det är, någon gör lite avstickar. Någon som jag säger, de hade börjat i Italien för att jobba sig uppåt för att få ut något extra. Det.
Ja, men det är jäkligt häftigt och det är alltid trevligt när folk kommer fram och vill ha lyssna på någonting i podden som de vill prata om. Det är välkommet.
En sak som inte om Malmö FF får göra, under pågående på där så har det kommit en sån här flash som jag blir så trött på. Marcus Berg har meddelat att han inte slutar i landslaget efter EM nästa sommar. Jag tycker det är så fascinerande med spelare som förutsätter att de kommer att bli uttagna även i fortsättningen. Jag tycker inte att Marcus Berg har någon större anledning att i det läget han är i börja diskutera det redan nu.
Han gjorde mål mot Spanien.
Ja. Men jag tänker så här också, om svensk fotboll ska se framåt så kanske inte Marcus Berg spelar man ska satsa på sen.
Nej, jag tycker ändå det är bättre att förekommas.
Nej, jag tycker det är bättre att fasa ut sig i lugn och ro kanske.
Ja.
Det hade inte hört hit. Men...
Nej, men ändå.
Och det var inget ont om Marcus Berg, det är mer företeelsen som sådan.
En annan företeelse som man kan ha olika synpunkter på är fotbollsgalan.
Oh ja, den skulle
jag också. Det
här har jag redan glömt.
På måndagskvällen. Ja, hur var det? Jag såg inte en enda minut. Jag jobbade ju som vanligt på dagtid igår och hamnade, eftersom jag inte jobbar på, jag vet kanske inte alla som lyssnar, jag jobbar inte på sportredaktionen utan jag jobbar på Sydsvenskans och Helsingborgs Dagblad för den delen, på webbredaktionen. Och igår var det bara en sån, man blir ganska luttrad i detta jobbet, men igår var det bara en sån fortsättning från helgen, bara en flod av elände och skit och jävelskap. Så jag var så trött på liksom, jag orkar inte liksom ta till mig någon media överdrag. Jag satte mig och läste en bok, sen satt jag där hela kvällen och struntade i fotbollsskalan. Så därför tänkte jag lämna ordet till er.
Var Glenn Hyséns memoarer eller var det?
Nej, det var inte. Det var total verklighetsflykt.
Ja. Om vi ska vara allvarliga så måste jag säga att jag förstår det, Fredrik. Jag kan ge en liten bild från fotbollsskalan. Det var att innan själva tv-sändningen drog igång så var vi framme vid scenen och pratade jag och Ulf Jarvik, vår chef, och vår chefredaktör Per Enqvist. Och så plingade det till i telefonen och så var det ännu en skjutning i Malmö och man ser ju på Pia att det var blandade känslor som ansvarig att hon fanns där i den miljön så att säga och så hände allt annat elände hemma. Så att det är... Ska man ge en liten inblick i, fotbollsskalan är ju egentligen en tv-sändning i första hand för alla er där hemma då. Vi som har förmånen att vara på plats så blev den lite rörig den här gången och det är inget personligt klagomål på något sätt. Men av någon anledning så hade man inte bokat Globen som tidigare. Jag förmodar att Globen är dyr, men det är också så att det var NHL-hockey där i helgen.
Det var, Expressen skrev att det berodde på att en miss. Ja, man helt enkelt glömde, men jag vet inte om det...
Det kan ha funnits ekonomi i det här också, för att sanningen har ju varit den att det kanske var 1500-2000 på läktarna i Globen. Och det kostar mer att hyra Globen än Johanneshov. Men det som hände då var att man hade middagssittningen, ni vet det brukar vara fint med bord och sånt som man ser även i tv-sändningen, den hade man i det som kallas annexet. Och sen eftermiddagen som då, jag ska inte säga att den hastades igenom, men det skyddades på lite grann, så skulle alla förflytta sig in i stadion, den gamla Johanneshov, och sitta på stolar i en, som en teatersalong nästan. Väldigt tätt sammanpackade, väldigt varmt och du tappade den här känslan av att du kan gå runt och prata med folk i reklampauser. Du kan hämta någonting att dricka. Det finns ju en del som tar lite för mycket starkt. Och det kanske var bara bra att de inte kunde göra det där. Men det blev en lite konstig miljö. Och det blev, sen kan man säga att under vissa prisutdelningar så blev stämningen nästan bättre på det sättet. Men det var lite konstigt. Det var den långa utläggningen där. Sen tyckte jag också att det blev naturligtvis lite märkligt och lite speciellt att herrlandslaget satt nere på Cypern och såg ut att ha dödligt tråkigt över att behöva vara med på denna tillställning.
De ser ut så roligt när de är på galan.
Nej, men det blir nästan ännu värre i det. Och min spaning är, den är ju inte unik på något sätt, men jag tycker fortsatt det är lika tråkigt att de aldrig liksom kan tänka till och tycka till och våga säga någonting som sticker ut på något sätt som liksom lyfter galan. Och Caroline Seger vände ju på resonemanget, vilket jag tyckte var väldigt befriande efter flera år av Brandtal, när hon liksom ville bara vara fotbollsspelaren. För det har jag också varit inne på tidigare, att det är det de är, det är det de ska lyftas framför också. De behöver inte alltid stå på barrikaderna. Oj vad jag pratar nu. Men, så
du vill att de ska mötas på mitten någonstans?
Nej, men sen så plockas då Victor Nilsson Lindelöf in som guldbollenvinnare och får lite taskiga frågor, alltså, han får ingen hjälp där, men att när han börjar stå och tacka sina pojklagstränare, då känner jag att då är vi på den nivån igen. Och tänk om han bara hade kunnat sagt att fan vad roligt att vi tog VM-brons med tjejerna i somras och nu ska vi se till att upprepa det nästa sommar i EM. Alltså bara lyfta det till någonting som innehåller någonting.
Mm. Nej men precis, det är ju liksom, det är ju problemet för herrfotbollen att okej, nu har de ju släppt sin nya matchtröja nu då, ihop med något slags video där man pratar om att den här landslagströjan får man bara ta på sig om man har ställer upp för alla likas värde och bla 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 bla. Det är liksom, ja, ni rada upp de här vanliga sakerna man brukar säga som passar väldigt bra. Det hade ju varit snyggt om någon också kunde säga det när landslaget bestämmer sig för att åka till på vinterläget i Qatar, eller när den här frågan dyker upp om inte tjejerna faktiskt borde tjäna lika mycket när de spelar i landslaget. Då är man inte riktigt lika noga med att stå upp för sådana saker. Det är liksom, men om någon ger ett papper till en där man ska läsa upp lite saker, då funkar det bättre liksom.
Och det är ju en del av showen ändå, vad människor säger. Och det har ju blivit så här nu att alla sitter och väntar på vad diamantbollenvinnaren ska säga. Det tycker vi naturligtvis är jätteroligt som är med och delar ut den. Men jag kan inte tro att alla herrfotbollspelare är lika tråkiga.
Nej.
Alltså tidigare så hade man i alla fall Lars-Åke Lagrell som lyfte själva guldbollen presentationen. Så det var inte talet lika viktigt. Nu finns inte han med längre. Så att,
Däremot det man måste lyfta, och jag antar att det gick hem även i tv-rutorna, men hyllningen till Lennart Johansson på plats i Johanneshov var helt magiskt. Det var knäpptyst där inne.
Sen så kan man ju titta på det apropå med såna här tal, vad man ska göra av dem. Det finns ju, jag läste någon sån retorikbok någon gång, att för övrigt skriven av Göran Hägg, han som gick bort, han var väl retorikprofessor eller något sånt där tror jag. Men att när man vinner någonting så förväntar sig folk att man ska vara tacksam för att man har vunnit någonting. Därför kan det liksom landar det inte så väl om man går upp på en scen och är otacksam när man har vunnit någonting, även om det är för en bra sak. Just därför är det inte säkert att det är liksom, om man ser nå in i stugorna mässigt, är det inte säkert att om man går upp och säger att männen är skit, det är inte säkert att det gynnar själva saken och sådär. Så på det viset så tycker jag också att det kanske för liksom the greater good någonstans är det ju bra att man får säga att, ja, men att Caroline Seger också får säga att hon är tacksam för sina ungdomstränare liksom. Eller vad det kan vara hon vill säga för någonting. Och så kan man föra den kampen någon annanstans på ett annat sätt. Inte för att man får ju såklart säga vad man vill. Men bara ur ett rent, vad ska man säga, objektivt synsätt så är det inte säkert att man vinner så mycket på att vara liksom, missförstå mig rätt när jag säger ordet otacksam, för det är man ju inte. Men att man liksom tar strid ens när man förväntas vara på ett annat sätt. Liksom.
Men skillnaden är ändå just det här att Caroline Seger väldigt tydligt hade förberett sig.
Mm.
Och alltså utan manus fick sagt precis det hon ville säga.
Mm.
Det som hon ändå hade tänkt igenom på ett smart sätt. Och, det lyfte liksom stämningen. Man kände det i atmosfären i arenan.
Skillnaden är ju där att alltså, de manliga fotbollsspelarna på den nivån, de har ju många års träning på att prata utan att säga någonting.
Ja. Så det är inte alls säkert
det är inte för, det är inte för när man når liksom den statusen som exempelvis Marcus Rosenberg har gjort, som man vågar börja prata, eller bara en safari för den delen, som liksom känner att ja, men jag har mitt på det torra. Det spelar ingen roll. Nu kan jag säga vad jag tycker.
Nej, men det är sant, de är stöpta väldigt mycket i samma form allihopa. Väldigt genomgående. Sen också vad det gäller själva galan, utan att liksom göra något större nummer av det, så tycker jag att förbundet och TV och vem som nu egentligen styr programmet, så har man liksom äntligen hittat balans i det här också, att man hyllade VM-bronshjältarna på ett väldigt snyggt sätt utan att göra något plumpt i andra änden på något sätt. Alltså det var en första galan där det liksom blev ett naturligt flöde, tyckte jag. Även om Peter Gerhardssons sång var lite tveksam.
Ja, det missade jag helt.
Ja, det var inte
jag missade. Jag missade ju allt, som sagt.
Men jag har de där humormomenten har jag lite svårt med.
Ja, det har ju publiken också generellt. De går ju alla hem. Nej. Så att det är ju bättre att skippa dem. Du, var du på väg att säga någonting där innan, Fredrik?
Eller då? Nej, det var jag nog inte. Nej. Kanske nog. Nej, jag vet inte.
Nej. Jag tror att vi försöker hålla oss lite korta och koncisa idag och runda av här.
Mm.
Det känns...
Koncisa är inte säkra vi var.
Nej, korta var vi. Men vi kommer att återkomma inför Kiev-matchen någon gång.
Mm.
Jag vågar inte utlova en dag, men någon gång innan den spelas.
Precis.
Så säger vi så länge. Det här har varit avsnitt nummer 198 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har ett sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Tack för oss! Hej hej!
Hej hej!
Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med.
K-bygg.
Bygghandeln med stort K.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.